Tjena och välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 21 april. Vi lämnar påsken bakom oss. Thomas Wilbacher är nyss hemkommen från Italien och ännu en turneringsvinst med sina flickor 09. Jag orkar inte höra någonting om bollen som spelades. Däremot så tyckte jag att det var lite pikt och fräscht att se den video du kablade ut därifrån med fanatiska hemmasupportrar som kör pyroteknik även kring flickor 09-fotboll.
Ja, nej, men det är en annan kultur där nere. Man uppskattar ju att det är inramning runt matcherna, så också rök och eld. Men jag måste säga att det piggaste av allt, det var när vi spelade semifinal mot Cesena. Jävligt duktigt lag förut. Och mitt under matchen så hör man bara boom, boom, ekar vi hela Emilia Romagna. Och det var då Roma-supportrarna som kom och ville markera närvaro så som ultrasupportrar gör när de anländer en stad, en arena och sånt där. Yeah. Så här kommer vi, och det gjorde de.
Men jag måste bara kontrollfråga. Alltså de här Roma-supportrarna.
Ja.
Procentuellt, hur många skulle du säga av dem hade då direkta band till flickorna som spelade i Roma, och hur många var bara liksom faktiska supportrar?
Men jag tror att på något slags band fanns det nog på alla närvarande, så att säga. Däremot så man kan ju se om någon är ultra eller om någon inte är ultra, så att säga. Ja. Och i Roma-ledet där så fanns det ju definitivt några, för det var ju nästan box på läktaren också under finalen. Och då har de en speciell stil med skärp som rycks och lite såna här grejer. Mm. Så att, det är en annan kultur kring flickfotbollen i Italien. Det kan man konstatera. Hade den spelats i Sverige, då hade, jag tror att all ungdomsfotboll hade stängts ner. Ja. Så hetsigt var det under de här dagarna.
Var det någon som försökte förklara för då de här Roma-supporterna att i Sverige räknar vi inte ens mål?
Det hade varit svårt.
Alltså, jag hade velat se ansiktsuttrycket på en italienare när han försöker förstå.
Exakt.
Det här måste jag ha förstått fel. Min engelska är för risig. För att det låter som att du säger att ni alltså räknar inte målen.
Det var roligt annars. Under gruppspelet så gjorde vi ett par mål på frispark. Vi har en tjej i laget som skjuter väldigt hårt.
Jag vill inte höra,
men alltså, det är bara den kulturella skillnaden. Inför semifinalen då mot hemmalaget Cesena, för vi var utanför Cesena. Då hade de ändrat regeln. Så alla frisparkar som slogs var indirekta. Och varje gång då vi fick en frispark, och då sprang de innan vi hade ens typ passat den. Och fick ju aldrig slå om den. Så i finalen så gör en av våra spelare ett drömmål från 30 meter bort till krysset. Nej, det är indirekt.
Ah.
Det är sekunda. Så att, vi fick uppleva det mesta. Det var helt satan under de här fyra dagarna, men också jävligt kul.
Det låter det som. Jag tänker dock att du tillhör den skara människor som de senaste dagarna kanske har missat vad som hänt i stora drag där ute i fotbollsvärlden. Mm. Och således är i behov av en liten reminder.
Ja, men så här, mitt under söndagen när det spelades sjukt mycket matcher så stod jag och jiddrade med 25 stycken Torino-supporter. Så att, definitivt.
Ja, men då tycker jag att du ska spetsa öronen. Ja, det kändes nästan som en kulturskymning när vi i måndags pratade Bulan Berglunds klubblängd och bladvändaren 1 av 11 med Andreas Alm, istället för att ge er vad måndagar de senaste 6 åren kommit att bli för många av er där ute i stugorna. Nämligen svepet, ett destillat, ett koncentrat av de senaste dagarnas bollspelande runt om i Europa. En chans för småbarnsföräldrar att catch up det som missats på grund av skrikande barn, bristande sömn eller ungarnas jävla aktiviteter. Därför sätter vi in ett torsdagssvep åt er. Jajebuxingen, håll i er, och vi börjar på långfredag. Nej, jag skojade bara. Vi börjar i måndags. Då gick nämligen Roma sin 12:e raka Serie A-match utan förlust. Och denna gång var det de scudetto-jagande ljusblå krillpittarna i Napoli som fick smaka på urkraften från världens centrum. Förvisso kvitterade faraonen El Shaarawy. Fan vad lite vi har pratat om honom förresten på tilläggstid. Men var det något lag som förtjänade mer än en poäng? Alltså var det banne mig Roma. Och nu har jag bestämt mig en gång för alla. Spallettis Napoli har ett pannben av mjukglass. Basta. Atalanta förlorade igen, Örebro vann igen och det är nog ytterst få som gläds med att AFC Eskilstuna är superettans enda fullpoängare efter tre omgångar. Så ser den ut, verkligheten. Ronald Koemans Barça dök upp igen på Camp Nou och torskade mot lilla Cadiz, men ropa inte hej än, Tompa. Atleti fick nämligen inte hål på Granada igår kväll, så den norska krabban är fortfarande öronmärkt Dalin Pintorp. Vi vänder blad i kalendern till i tisdags, i förrgår alltså, då Liverpool mycket väl kan ha spelat den bästa halvlek fotboll jag någonsin skådat.
Ja, men Manchester United är så jävla dåliga, svårt att se bra ut mot United.
Käften! Öppna jacken, ta in Jöga Klopps jävla tyska metalpunkboll och njut! Det där har ingenting med motstånd att göra, det där är en växel bara man själv kan bemästra. Siffrorna skrevs till 4-0. Det hade kunnat vara några bollar till för Liverpool. Det var vackert när hemmasupporterna applåderade och deltog i Ronaldos sorg i den åttonde minuten. Att de aldrig kan fatta det där, britterna. Mm. Och Liverpool ser sannoligen ut att mena allvar med kvadruppelambitionerna. Igår så var den allsvenska bollen i rullning igen och det var ett par riktigt blytunga segrar som togs. AIK krånglade sig ur ångestmackan hemma mot Varberg inför derbyt på söndag med att lösa 1-0 tack vare att domare Ladebäck med en straffpresent sagt förlåt för cupkvarten mot Malmö. Och giffarna, de stolta, vindpinade och hårdnackade giffarna fick till slut känna på den allsvenska segersättman igen efter att Ponta Engblom låtit storsläggan tala i slutet av matchen mot ett lite märkligt matchat Kalmar. Mjällby fick också med sig lite domarhjälp, men förlorar man med 3-0 så kanske inte Sirius ska skrika sig allt för hesa. Brännan är vad han heter, glödhet och gyllene. 9 poäng på listelandet. Flåen min kruk i nål, Mjällby har gjort mål. Ja, det där var en liten spontanare från Gugge. Arr, vidare. Delad pott på Gamla Ullevi mellan Blåvitt och Blåränderna efter att lagen haft varsin halvlek och gjort varsitt mål. Jag tyckte diffen visade lite karaktär här faktiskt, men 1-1 var nog ganska rättvist sett till helheten. Samma resultat också i Norrköping där Peking till slut fick spräcka poängnollan. Men utöver ett vackert tifo tillägnat Kristoffer Cassini så är väl ungefär det vad man kan ta med sig därifrån. Senare under gårdagskvällen missade Karim Benzema 2 straffar när Real Madrid borta slog Osasuna. Manchester City tog tillbaka serieledningen i Premier League genom 3 bekväma 0 mot Brighton. Arsenals ungtuppar briljerade i hönsgården på Stamford Bridge. Och segern med 4-2 var både tung och rättvis. Och Salernitana, de tog andra raka segern. Den här gången borta mot Udinese på tilläggstid. Och med tanke på att man ska möta samma Udinese en gång till hemma på Areki. Empoli, Cagliari och Venezia innan allt är över så ser jag nu att det här fan i mig kan gå. Det hade varit La Salvezza Piumalatta och något vi hade talat om i generationer. Okej, kanske inte generationer, men i alla fall i några minuter i något tuttavsnitt i maj.
Ja, men verkligen. Alltså Great Escape är det ju talar om. Och spelschemat hade jag faktiskt inte koll på. Jag hör vad du säger, Gusten. Stark seger borta mot Sampdoria. Stark seger borta mot Udinese.
Och en sen match mindre spelad.
Ja, och det som kommer hända nu i Salerno, det är ju att hela staden kommer sluta upp. Så den där jävla Reki-stadion kommer koka kommande matcher.
Ja, det undrar man ju Frank Ribéry.
Ja, tänk om han skjuter Salernitana kvar.
Ja, men det är ju, alltså så här, allting brukar ju många gånger falla på plats. Ja. Och man har ju kliat sig i pallet ett par gånger kring just Frank Ribéry. Varför väljer han att avsluta den där enorma karriären i ett deppigt jävla Salernitana som bara får spö på spö på spö på spö. Men skulle det nu sluta med att just Frank Ribéry skjuter kvar Salernitana mot alla odds i Serie A, ja, då fattar man ju varför han valde att krita på och avsluta karriären där. Blir han ju odödlig även i Salerno, menar jag.
Minns du Crotones Great Escape?
Ja.
Den var ju otrolig.
Ja.
De var ju sämre läge.
Men inte alls lika sexy.
Nej, men de var ju ett ännu sämre läge skulle jag vilja säga än faktiskt vad Salernitana är just nu rent poängmässigt hur det såg ut. Och kommer du ihåg vem som var coach då? Davide Nicola.
Just det.
Och vem är nu coach för Salernitana?
Jag kommer gissa på Davide Nicola.
Det stämmer. Mm. Så det är ju Mr. Great Escape som också står där nere vid sidlinjen.
Han är Italiens Sam Allardyce.
Alltså jag skulle säga att Sam Allardyce är Italiens Davide Nicola, men jag får vända på saker och ting. För det han gjorde där var otroligt. Sen har han upplevt smärtsamma år. Hans son gick bort i en trafikolycka. Och han har ju såklart mått väldigt dåligt sådär. Men studsat tillbaka här och kommit in för att rädda Salernitana. Så om man nu såg det via spelschemat, de två senaste matcherna, att Salernitana har någonting på gång. Vi pratar om Arekistad. Nu addera då kryddan att det är just Nicola som tränar. Mm. Mm. Ja, lilla pengen bort hos Betsson kanske.
Det om det. Jag tycker att ni som hör det här i alla fall bör slå ett litet getöga på Salernitanas kommande månad här. Det kan bli intressant och spännande. Men de senaste dagarnas absolut största match och stora rubrik, det var ju den på Anfield i förrgår. Har du sett någonting av vad som skedde mellan Liverpool och United?
Absolut, då var jag ju hemma och det var en fantastisk match.
Var du hemma då?
I tisdags, ja.
Ja.
Mm. Kom hem måndags natt.
Jag tror du kom hem igår.
Nej.
Nej, du körde lite svensk radioskugga också.
Ja.
Det var så jävla tyst.
Ja, nej, men alltså, jag kan säga så att jag är socialt utmattad efter 4 dagar. Reiseleiter plus ta hand om italienska ultras föräldrar.
Ja, men då kanske du såg hela jävla balansen.
Absolut.
Till att börja med, alltså jag skojade ju lite alltså, om det i svep där, och jag, alltså så här, det bär ju emot såklart i och med att det hänger ihop med då Cristiano Ronaldos stora tragiska sorg här. Man kan säga mycket om Cristiano Ronaldo, man får tycka precis vad man vill om honom, men jag både hoppas och tror att de flesta kan förbise det när det handlar om något så tragiskt som en spädbarns död i form av födseln här av han och hans frus tvillingar. Och det var ju det som låg till grund för att portugisen inte var med här, men att då hela arenan, trots rivalitet och så vidare, slöt upp och ställde sig bakom Cristiano Ronaldo och sjöng You'll Never Walk Alone här. Men det stör ju mig att det alltid sker i fel minut på de brittiska öarna. Alltså det som skulle vara den 7:e minuten, ja då börjar britterna applådera när klockan har slagit 07:00. I den 8:e minuten.
Mm, exakt.
Stör mig satan!
Jag tror att 50% eller kanske till och med 70% av de som lyssnar på Toto Balotto tror att när matchklockan står 7:37 så är det den 7:e minuten. Ja. Men det är ju den 8:e minuten. Då har den 8:e minuten starta. Det är liksom, det blir räknefel.
Ja, alltså
kortslutning i hypofysen.
Ja, och alltså så här, det här hänger ju ofta ihop med att man ska hylla någonting, alltså man ska stötta någon i något tragiskt, eller att man ska hylla någon som har gått bort. Så då känns det alltid så fel att liksom vara då viktig pettern som ursäkta, det är alltså fel minut.
Vi ska börja 06:01.
Så då låter man dem hållas, men jag kan inte vara tyst längre.
Ibland, speak out, Gugge. Speak up!
Ja. Fotbollen då. Alltså, de där första 45 minuterna, det var det jävligaste jag sett. Och 2-0-målet det är säsongens mål. Mm. Det är kanske, alltså med tanke då på att det inte gjordes ett enda vackert mål under coronapandemin, i och med då tomma läktare.
Ah, exakt.
Liksom, hela inramningarna var så rackiga och pissiga och likgiltiga och deppiga att det spelade ju ingen roll vilka typer av mål som gjordes. De kommer aldrig kvalas in på någon liksom så här, det där var ett av de snyggaste målen jag har sett.
Nej, men precis. Real Madrid gör mål på sin andra träningsarena där. Nej. Och det är liksom bara, just det, på den tiden var det ju också spanjorerna först med att ha grafik.
Låtsas publik.
Ja, precis. På låtsas publik och arenaljud fejkat. Och ja, men det blev ju aldrig, oavsett hur snyggt det var, det spelar ingen roll.
Minigolars bara bryter vi in här. Aha. Till Svenska fotbollsförbundet som kablade ut det svenska damlandslagets VM-avancemang med pålagt publikljud.
Nej, men det var ju inte det. Jag har kollat om det.
Nej.
Jo.
Det är klart att det är pålagt.
Jag kollade om det. Jag kollade om livesändningen. Då har de ju lagt på det live.
Ja.
Nej, men för du kunde gå tillbaka på SVT Play och kolla matchen. Och det är det ju. Det är sålande ljudet, det är alltså, det här, ljudet.
Jag säger inte att det är pålagt för att jag tror att det är orimligt att det svenska damlandslaget har ett sånt liksom, en sån ljudkuliss. runt sina matcher. Mm. Det är inte det, utan det är ljudet i sig som låter fake. Det är där det skaver.
Jag säger bara, när du skrev det, när jag såg det och det var flera som uppmärksammade, då kände jag, oj, det var ju trist. Så var det någonting som skavde i mig, så jag kan inte kritisera om jag inte går tillbaka som den grävande journalist jag är, så måste jag göra jobbet här.
Det är du, Olof Lund.
För alla andra. Det är jag, Olof Lund, möjligen Buchner. Men sen är det stopp. Ja. Martin Petersson, ska han ha en shoutout här eller?
Ja, det är ju en grävande jävel.
Så har ju shoutout nu också, så slipper jag få massa meddelanden om att det inte heter shootout.
Såg du, det var ju alltså, det är Rotenhausen.
Ja, men det,
fick jag inte med det i svepet för att jag är för besviken. Ja. Det är Rotenhausen torskade ju cupsemin i DFB-pokal.
Det heter Rotenhausen.
Ja, det var ju det var, jag skrev ju om det här på Twitter inför att liksom Manchester United mot Liverpool i all ära. Ja. Den stora, stora matchen den här kvällen är ju såklart Die Rotenhausen mot Freiburg i cupsemin. Var det några som var där? Det heter Rothausen.
Mm. Awesome.
Bland annat då, awesome. bland annat då han som har varit på dig kring shootout.
Alltså, samma person. Ja. Otroligt.
De torskade ju, därför så fick inte det ta plats i svepet. För att det gör för ont. Parallellt med cuputtåget här så är ju Werder Bremen på väg tillbaka upp i Bundesliga också. Så allt är ju bara piss och skit.
Men då markerar K26 med att skriva fuck Bremen på hela väggen.
Så är det. Så ser det ut. Vart var vi någonstans? Vi var på damernas eventuella burkljud pålagda, som alltså då verkar vara äkta och autentiskt.
De kan ju inte lägga på i livesändningen, det går ju inte.
Det var väl precis det vi sa att spanjackerna gjorde under coronapandemin, så att det går ju.
Ja, då är SVT i någon slags maskopi tillsammans med Svenska fotbollsförbundet som har lagt på.
Alltså, jag känner mig förd bakom ljuset här. Jag ifrågasätter hela min existens okay. som fotbollskonsument. Ja,
som grävande journalist så ska jag gå till botten med det här och mejla till Svenska fotbollsförbundet och fråga.
Ja. Ja. Hur som helst, jag tycker inte att det gjordes ett enda snyggt mål under coronapandemin för att inramningen var helt enkelt för rackig. Således så tycker jag att Liverpools 2-0-mål här mot Manchester United, det är det snyggaste fotbollsmål och vackraste fotbollsmål, kanske bästa fotbollsmål jag sett på 3 år.
Ja, ja, men det kan jag köpa.
Det är alltså det är liksom i sig självt själva sigillet för Jürgen Klopps liksom ständiga utveckling av sig själv och sitt fotbollslags prestanda från Dortmund. Jag skiter i Mainz-åren, för att låta oss vara ärliga. Vem har egentligen koll på hur Klopps Mainz såg ut? Mm. Men det är ju ingen. Det är kanske Niva. Kanske inte ens Niva.
Ja, men, alltså, sigillet, körsbäret på tårtan när det gäller Jürgen Klopp är inte, liksom, ja, det är såklart ständig utveckling, men så svårt att ta på. Det blir så diffust. Liksom. Ja, men de lyckas hela tiden att skapa en renässans och de föds på nytt. Och det ser lite annorlunda. Han skruvar på saker och det är ett väloljat maskineri i alla fall. Men jag tycker liksom, körsbäret på Klopp-tårtan som coach, det är att han alltid är bäst när det gäller. Och det tycker jag han utvecklar för varje år. Alltså det har varit emot Pep Guardiola de senaste 10 åren. Just det här att så här, kan se helt jävla slaktbra ut på hösten. Och sen när de här viktiga matcherna kommer i Champions League och saker och ting ska avgöras, ja, men då håller han inte riktigt. Men vad det gäller Jürgen Klopp så tycker jag, det, ja, men han står ju verkligen på andra sidan där. Nu när allting ska avgöras, då jävlar är Liverpool bättre än vad man har sett dem på hela säsongen. Och det tycker jag någonstans kännetecknar honom nästan mer då än det där.
Ja, absolut.
Och det är lättare att ta på sig.
Å andra sidan så skulle jag kunna då nyansera det med att jag tycker att Liverpool är bättre än någonsin under Jürgen Klopp.
Ja.
Och det är ju då i det större perspektivet hans ständiga utveckling och tweakande av sin egen fotboll. Mm. Så att det som har gått från Dortmund till Liverpool till att bygga om hela det laget, satt pusselbit efter pusselbit efter pusselbit, och i takt med det, när han då har fått in rätt spelare på rätt position efter varje fönster, så har han nu verktyg i lådan för att spela en fotboll som jag inte har sett dem spela förut. Och som jag heller inte har sett något annat lag ha spelat förut. Och så skrev jag det på Twitter att den kan mycket väl vara här nu. Den perfekta fotbollen. Och jag har, alltså, vi pratade väl om det förra veckan, att man glömmer snabbt. Man är dålig på att i stunden inte då liksom respektera vad som hänt tidigare, utan man ska ryckas med och så ska man prata om Manchester City och Liverpool som den största rivaliteten mellan de två bästa lagen någonsin och så vidare. Alltså det är väl klart att det finns jättemånga upplagor som har spelat en otrolig fotboll. Jupp Heynckes Bayern München och Pep Guardiolas Barcelona och Sakis det finns många lag där ute som...
Hela vägen tillbaka till Grande Torino. Ska vi prata Österrike på 30-talet?
Nej, det behöver vi inte göra.
Uruguay.
Ja, nej.
Det ska vi...
Uruguay.
Bara kolla.
Ja. Det ska vi inte göra. Men i det här fallet så tycker jag... Alltså så här, jag kan i alla fall rannsaka mig själv och svara genuint och ärligt på frågan med eftertanke att har jag sett en mer vägvinnande, bättre fotboll på 45 minuter? Och svara nej. Så lägger jag mina egna subjektiva preferenser i vad är kul att kolla på. För att jag kan inte tänka mig ett mer underhållande sätt att se på ett lag spela fotboll än de första 45 minuterna.
Jag vet att Daniel Olenklint, på tal om K26, han skulle ju definitivt komma in och prata om Pep Guardiolas Barcelona när de var som bäst. Ja, och argumentera för att det var det roligaste han tyckte.
Mm. Men alltså, bäst är ju inte samma... Liksom, det ligger ju väldigt många bottnar i ordet bäst. Ja, Barcelona vann allt och de spelade ut allt som kom i deras väg.
Titlar, du räknar unikitet som ett värde när du ska bedöma liksom helheten. Fotbollsspelare som spelar fotboll som man aldrig har sett tidigare. Gammel Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Pelé, Maradona och så vidare. Storheten som kommer in och förändrar nästan lite fotbollen. Här kan man ju även prata om lag och tränare som kommer in och förändrar fotbollen. Och där finns ju Pepi, Tiki-Taka, ja. Saki, så vidare. Du nämnde flera.
Precis.
Cruyff och så.
Så, med det sagt och med den största respekten för då till exempel Pep Guardiolas Barcelona, som hands down var helt jävla utomjordiskt bra, så föredrar ju jag
att Henrik Rydström i Allsvenskan
så föredrar ju jag personligen att titta på den fotboll Liverpool spelade i tisdags framför att se Barcelona parkera med 10 spelare på motståndarnas planhalva och trötta ut dem med 950 passningar och med trianglar och kombinationer zigzacka sig in i straffområdena och passa in tap-ins från en halv meter.
Är det du som har skrivit boken Contro il tiki-taka?
Nej, absolut inte. Vägvinnande, fantastiskt på väldigt många sätt och vis, men för mig personligen så föredrar jag Klopps jävla punkmetal här.
Nej.
Och det skulle jag bara säga, jag tycker att det är så häftigt att se Klopps Liverpools utveckling i form av att nu har de inte bara fantastiskt skickliga spelare och att gegenpressen och liksom det extremt höga återerövrande pressspelet högt upp i banan, att det då ger frukt. Det som var kännetecknet och sigillet de första åren med Klopp. Nu har det utvecklats till ett eget anfallsspel som inte bygger bara på hög återerövring av bollen. Utan nu kan ju Liverpool hela vägen nerifrån Alisson spela en fotboll som inte har någonting då med ett högt försvarsspel att göra. Utan de spelar upp genom Thiago som... Alltså, kommer du ihåg när vi var på Stamford Bridge för lite drygt 2 år sedan och såg Bayern München göra horhus med Chelsea?
Även om stewardsen skickade ut mig en kvart från arenan så minns jag tydligt hur trevligt det var.
Ja. Och i det då trippelvinnande Bayern München som sen ett halvår senare i den där bubblan i Lissabon gick och vann Champions, så var ju under den säsongen 1920 innan coronapandemin kom, så var ju Thiago diamanten. Han spelade ju sin bästa fotboll i karriären då.
Sa vi inte att det var det mest dominerande nästan man sett live? Ja. Den matchen på Stamford Bridge.
Alltså Bayern München var otroliga, men Thiago var ju, alltså det var inte Gnabry eller Müller eller Lewandowski, utan det var ju Thiago Alcantara som var han var en nivå högre än alla andra. Den Thiago har vi inte sett i Liverpool fram tills för någon månad, 2 månader sedan. Nu har ju han med fysik, anpassning och självförtroende hitta tillbaka till den där nivån. Så att nu får han ju ganska många spelare i Liverpool att blekna bredvid honom. Kom fan
inte och snacka Toto Ballon här med mig nu, för då blir jag nästan förbannad.
Nej. Alltså, även om jag ens ville. Jag har ingen aning. Han kanske dyker upp där nästa vecka när Toto Ballon april då ska avgöras. Thiago står ju för en insats här individuellt jämte Liverpools laginsats som är otrolig. Jag tycker man har fått sån jävla snurr också på fronttrion där när man har flyttat in Sadio Mané och man inte behöver spela med antingen honom eller Luis Diaz. Nej. Utan nu kan man spela med båda och jag tycker att Fabinho... Ja, men han gör ett sånt jävla jobb centralt som gör att Thiago kan briljera med sin passningsfot och han ges tid och han ges bollen och han ges kvadratmetrarna. Ja, men det är så bra och det är så fartfyllt och det är så jävla... Alltså, men detaljen du jag skulle komma till i då den här liksom nästa, kanske slutdestinationssteget i Jürgen Klopps fotboll som inte då bygger på en återerövring av bollen och att man ska såra motståndarna när de är då ur position, utan att man faktiskt bakifrån, inte med då ett etablerat anfallsspel, utan bollen går som ett jävla snöre, upp, ner, tillbaks, upp, ner, tillbaks, på tredje spelare hela tiden, vertikalt, i djupet. Det är som en jävla Harry Martinsson sax rätt in i magen på motståndarna, bara liksom tjuff, in i buken och så förblöder de på en minut.
Vad är detaljerna nu?
Jo, detaljen är att alltså, de vet, de här spelarna på en nivå nu, vad sina medspelare kommer att göra. De tittar inte ens på varandra. Så de tittar inte. Kommer du ihåg Kenneth Andersson, Kneten? Mm. När han snackar om sitt partnerskap med Martin Dahlin i 94-landslaget.
Mm. Telepati.
Man vet att om en av oss är där ute, bara skicka in bollen. Mm. Är inte den andra där, men då är det hans fel. Så är ju Liverpool över hela banan. Alla spelare vet...
Ja, precis, i alla spelsekvenser.
Ja, alla spelare vet åt vilket håll bollen kommer röra sig. Vilka ytor som kommer öppna sig, vilka ytor man själv då måste löpa in i, och man kan inte löpa när bollen är slagen, man måste löpa innan bollen är slagen. Såklart. För att passningsspelaren vet att jag kommer slå den här bollen som om att den här löpningen tas, jag förutsätter att löpningen tas så jag slår den här bollen, och det är det, alltså så här, the perk av det blir ju det här 2-0 målet, alltså där det slås blinda passningar på ett tillslag i maxfart.
Ja, okej, säg blinda då. Mm.
Som alltså, det ser ju jättelöjligt ut när sådana passningar slås i en tom yta. Mm. Och så tittar två, tre spelare på varandra. Jaha, du tänkte så. Ah, okej. Okay. Och så sträcker man upp handen. Och så kanske man inte slår den passningen. De gör ju det hela tiden. Och det går inte alltid hem. Men det är helt omöjligt att försvara sig mot. Sen kan man prata om att Ralf Rangnick stoppade in Phil Jones där mellan Lindelöf och Harry Maguire. Och att det spretar i den där backlinjen. Och att Paul Pogba kliver av efter 10 minuter. Och att United utan Ronaldo och Pogba alltså, i det här läget är ett alldeles för dåligt motstånd.
Lite koner.
Ja, men alltså, så här, absolut. Manchester United är inte det bästa laget i världen. Men alla vi som såg Liverpool mot Manchester City i FA Cup-semifinalen så sent som i söndags, eller lördags var det va? Ja, lördags. Alltså, de gör det mot City också. Då spelade ju inte Kevin. Ja, men vad fan? Alltså, det är så här, man kan ju inte hålla på heller att liksom brasklappa hela tiden. Det här är ju en lagmässig förmåga och växel Jürgen Klopp har utvecklat i detta Liverpool som är helt jävla otroligt. Mm. Smula ni av!
Vi är sponsrade av Boka Direkt. Det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app, men även online om man hellre går in där. Visste ni att nästan 30% av alla män klipper sig på drop-in? Men det tycker jag och Boka Direkt att vi måste få ett slut på. Men vi har kommit långt nu, va? Det är 2022. Vi behöver inte ta drop-in-tider, utan jag tycker att vi alla borde lära oss ett nytt beteende. Och när jag säger vi alla så menar jag alla män som lyssnar. Man bokar en tid hos frisören, barberaren eller massören och så slutar vi med drop-in. Om då tänker ni, är det här krångligt eller? Nej, det är det inte. Hitta, boka och betala istället med några klick i Boka Direkts app. Ni sitter där på söndagen och blickar framåt mot den kommande veckan, kanske kommande 2 veckorna. Och sen så går ni in, kollar er i spegeln och ska borsta tänderna och så känner ni, fan, det är lite skäggigt och jävligt. Ska jag ta fram trimmen? Håret kanske inte är perfekt. Kanske ska jag fixa med en snygg fade. Ja, men då är det bara att ta upp telefonen, ladda ner appen eller gå in på bokadirekt.se och boka en tid. Kommande vecka eller kommande två veckor. Ah, gör det nu. Ändra på era beteenden. Vi vill även passa på att säga grattis till vår vinnare som vann Boka Direkts tävling om matchbiljetter och boende. Degen Hammarby spelas ju. Och samtidigt så fick du ju också ett presentkort på Boka Direkt värde 2500 kronor. Stort grattis och stort tack till Boka Direkt för att ni hade den här tävlingen tillsammans med oss. Hoppas att vi kan ha fler framöver. Hörrni, nu går ni in och laddar ner Boka Direkts app eller in på bokadirekt.se. Klipp till er! Snygga till er! Ta en massage vet jag. Ciao! Toto Blotto är sponsrad av MQ och jäkla vad fint det känns. MQs ambition är ju att hjälpa dig att bygga en långsiktig garderob som känns rätt för just dig. Och jag var borta hos MQ i Fältöversten här i Stockholm förra veckan för att leva som man lär, va? Jag vill också ha en långsiktig stilsäker garderob. Jag tror att det är många som lyssnar på det här som förstår vad jag menar. Och därför är det ju extra bra att MQ utöver alla fina varumärken och faktiska plagg även erbjuder personal shopper, skrädderihjälp och dessutom ger en möjlighet att handla second hand. Visst. Nu är våren här. Färgerna är lugna och sköna. Varma pasteller i gult, orange och olivgrönt. Och det ska ju då matchas med ljusa, neutrala blåa toner. Är ni med? Mm, jag antar att ni är. Och bland nyckelplaggen i vårens kollektion finns linnekostymen. Och självklart, min personliga favorit, alla garderobers MVP, linneskjortan. Vi har naturligtvis även skakat fram en rabattkod till alla er. Jajamensan, den finns bort hos MQ. Den lyder TOTOMQ20, TOTOMQ20 alltså. Och den ger er, föga förvånande, 20% rabatt på varumärkena Bleck, Bondelid, Dobber, Lyle & Scott samt Ledö. Där jag, med den sistnämnda, verkligen kan rekommendera deras byxor. De är faktiskt ruskiga. Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Jag tänkte ta mig tillbaka till Italien och bara liksom nämna de här två Coppa-semifinalerna som har spelats. Men jag känner samtidigt så här...
Nej, men det tycker jag väl vi ska göra. För att jag utelämnade ju både tyska cupsemifinaler och italienska cupsemifinaler.
Vad är det för jävla verksamhet du håller på med? Va? Allsvenskan är med och det viktiga utifrån Europa är inte med. Nej, men jag vet inte. Bernadeschi gör mål på Fiorentina, Goldelix. Jag vet inte om det finns så jävla mycket att säga om det.
Men när det inte är Vlahovic i det här läget, nej, så är det ju inte,
nej,
så
men
mycket
det, jag tänkte säga någonting om Simone Inzaghi i alla fall. Och han vinner över Milan på det tydliga sättet han gör. Alltså ibland är det ju sådär att man vill ha så få matcher som möjligt, speciellt i Italien, för att man ska ha så mycket kraft som möjligt för att göra det så bra i ligan som möjligt. Och nu är ju både Milan och Inter i ett race om titeln. Men det är ju bara en match kvar i Coppa Italia, den kommer inte störa. Nej, utan tvärtom. Då blir det snarare ett mentalt övertag efter den här matchen. Även om det inte är derby kvar i ligan, så finns det ändå någonting i den totala överkörningen, i alla fall inledningsvis, från Inters sida som jag tror sätter sig lite hos Milan. Nu tappade man det i februari förra året. Alltså undra om inte liksom kraften är slut här nu i slutet av april. Nu när de sista fem omgångarna ska avgöras.
Mm. Ja, absolut. Och alltså på det så gör ju Milan inga mål. Det är en sak att förlora matcher, men nu är...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
väl Milan uppe i 3 raka nollor här. Alltså man gör inga mål mot Inter, även fast man gör det där målet som blir bortdömt. Och det kan man väl diskutera i all evighet huruvida Handanovic påverkas eller blir skymd av det där. Men med VAR så får man ju utgå från att man får det där rätt. Således så är man nollade mot Inter, man är nollade mot Torino, man är nollade mot Bologna. Nej, men att man inte gör några mål. Okej, Genoa, men där gör ju du mål. Alltså om du frontar Milan i 90 minuter.
Känns som att de hade någon slags great escape på gång också, men det blev lite för många kryss. Ah. Och sen så nu har man
men nolla mot Bologna, nolla mot Torino, här nollas man igen mot Inter, även fast man kan diskutera det där bortdömda målet när Handanovic då blir skymd. Mm. Alltså det är ju, jag kan tycka att förluster är en sak, men att i det här skedet av en säsong ha så förtvivlat svårt att få in bollen i nät. Då vet man ju att det här kommer aldrig gå.
Ser man till matchen så är det ganska jämn. Alltså Milan skapar ju många lägen och Inter kan man också argumentera för är ju extremt effektiva i den här matchen. Men det spelar ingen roll.
Nej.
Om du gör noll mål. Och det är återkommande.
Och jag tycker att du initialt här lyfter Simone Inzaghi med all rätt. Mm. För att så mycket kritik och skit han fick utstå under den där månaden när man tappade en jävla massa poäng i ligatoppen. Man åkte ur Champions League och det var ju inte såklart liksom någonting att hänga Inzaghi för att man åker mot Liverpool. Mm. Man gör ju faktiskt en väldigt jämn och bra match av det över 180 minuter. Men det adderade ju någonting till den jobbiga perioden man upplevde. Du och jag ifrågasatte ju inför Sassuolo hemma där huruvida Simone Inzaghis Inter är big eller inte. Mm. Att resa sig när man är på väg att köra av banan ner i diket. Att borta slå Juventus i ett derby d'Italia när det då väldigt mycket är 4 lag som är med i racet om ligatiteln. Och efter det rada upp ett par segrar till, distansera sig neråt i tabellen, ta tillbaka serieledningen, avancera mot Milan till en cupfinal. Där ska man ju också lyfta på hatten för hur Inter kliver ur den där jobbiga perioden.
Absolut, och jag menar om man nu ser dem lite i toppform. Jag tycker att det finns någonting också i att Lautaro Martinez gör mål och att han ser så bra ut som han gör efter kanske en liten vintersvacka då.
Ja, men som också fick väldigt mycket skit för den där måltorkan. Och
han var ju en av de spelarna, eller den spelaren som fick mest skit under perioden där Inter faktiskt inte var speciellt bra. Men om man bara kollar till spelschemat ska jag rätta mig själv. Koppan kommer ju 11 maj så att den är ju lite i där, men jag tror absolut inte det kommer påverka Inter. Nu möter man Roma och efter det så har man Bologna och
det är i sig poängtapp.
Ja, jo, det verkar
Roma
vara helt jävla omöjligt
att förlora i sig.
Nej, men så är det. Men så har man Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari, Sampdoria. Visst det ligger några lag som slåss för sin överlevnad och sådär under den där perioden, men alltså efter Roma-matchen då så ser jag bara inte gå rent.
Ja. Ja, jag med.
Så, framförallt som jag sagt från början, va? Det är inte skulle.
Ja, men framförallt så ser man ju inte Milan gå rent.
Det är det som är problemet.
För de gör för få mål och Napoli har en för svajig och svag karaktär här att inte sy ihop det.
Ja, men de
Juventus
så här,
är för långt ifrån.
De har lite lurigare matcher också. De har Lazio och sen har man Fiorentina som jagar Europa. Man har Verona som, fan vad Verona håller på med, man vinner över Atalanta i måndags och ser jävligt fina ut. Och Sassuolo sista matchen. Sassuolo har, visst är det Milan som har så ruskigt svårt för Sassuolo?
Inter.
Är det Inter som har ruskigt svårt? För hela grejen var ju att Giorgio Squinzi, som numera är död, med him rest in peace, han som köpte Sassuolo och gjorde Sassuolo till det här stora laget, de här kakelkungen. Han är ju stor Milan-supporter. Mm. Bara för mig att, liksom att det var några segrar över Milan sådär, som han inte kunde glädjas över.
Fast var det inte tvärtom?
Eller var det tvärtom?
Att det var segrar mot Inter som gjorde honom extra glad.
Kortslutning i hypofysen då, i så fall om det är så. Att det var 6-1 hemma och Icardi bråkade med supportarna och så hade han med det i sin bok. Var det så?
Ringer någon klocka?
Ringer någon klocka? Ja.
Det ringer någon klocka.
22 bast kom den ut, självbiografin.
Precis. Nej, men jag känner som du, en imponerande känsla kring Simon Inzaghi, Lautaro Martinez och Inter, som har fått ordning på den där svajiga starten på våren här och slutspurten. Men jag måste bara säga det, även fast jag är jävig, jag tycker att Roma och Mourinho ska lyftas här. För den fotbollen man har spelat den senaste tiden och vad man har åstadkommit i också hur man har liksom fått ordning på den här säsongen och på den här satsningen och på tron på framtiden. Sen kan man säga hur mycket man vill om att ja, men Conference League är Conference League. Det är vad det är, och Bode Glimt är liksom... Ja, visst. Men nu spelar ju Roma i den turneringen. Och det finns en hel del andra lag som har spelat i den där turneringen, försökt vinna matcher, försökt gå vidare. Man kan ju liksom inte i Conference League tycka att men det här är en så jävla dassig turnering, så att vi vill hellre spela Champions League, och så får man spela Champions League. Nu är ju Roma där de är, och man kan inte göra så mycket mer än att vinna matcherna och avancera. Att på det rada upp segrar och en förlustfri svit i Serie A, att närma sig topplagen, att börja få lite utdelning, att faktiskt slå stora lag, att som i det här fallet ta poäng med mersmak borta mot Napoli i det läget som de befinner sig i, det vittnar ju också om att man har lämnat Fonseca-säsongerna bakom sig, där man inte kunde hota topp 3, topp 4, topp 5 lagen överhuvudtaget, utan det var förluster på förluster på förluster i det läget. Man har en derbyseger på det. Jag tycker också att det kanske viktigaste av allt, att man har med sig supportrarna, att man fyller Olympico gång efter annan under den här tiden, och att det, liksom, det går att skönja en tydlig utveckling på både spelare men också spel. Det är häftigt och skönt och härligt att Mourinho får den här upprättelsen. Sen fattar jag att det finns tusentals Manchester United-supportrar, Tottenham-supportrar, Real Madrid-supportrar och Chelsea-supportrar där ute som aldrig kommer ge José Mourinho en andra chans. Ge honom liksom en typ av upprättelse. För de har bestämt sig efter dödgrävaråren i Premier League. Och folk får väl tycka vad de vill. Men att se Mourinho i sitt rätta element, som är Serie A, som är Italien, i en klubb som står bakom honom.
Det och som har visat tålamod även när det har gått trögt.
Ja, det är
det
verkligen...
Det känner ju han också.
Det är verkligen fint, för att den fotboll Roma spelar nu, det är inte så som det såg ut roligt på Tottenham Hotspur Stadium eller på Old Trafford, utan alltså, det är grundspelet som Roma visar upp mot riktigt bra lag i toppen av Serie A. Riktigt, riktigt bra.
Men om José Mourinho hade lyssnat på det här så hade han ju blivit glad, eftersom han har suttit nu i 2 månader och pratat just om att det är väldigt lite snack om den typen av fotboll som mitt lag spelar. Ja. Så eftersom det nu i många säsonger varit ständig evig kritik mot just hans fotboll, att han är daterad och att hans karriär som fotbollstränare är över och han kan inte förnya sig och så vidare och så vidare. Det är ju verkligen en, okej, det kanske inte är Klopps springa in i ytor och slå blinda passningar fotboll. Men
Cristante är ju inte Thiago.
Nej, men det är en vägvinnande offensiv fotboll som spelas av José Mourinhos Roma just nu. Och det ska ju verkligen sägas då, eftersom många som lyssnar på det här kanske inte följer Serie A så mycket. Det kanske inte är så som alla sagt under en tid, att han inte kan förnya sig, utan tvärtom då. Så kul att se, och sen att han har fått ordning liksom på en spelare som Tammy Abraham och gjort honom till, ja men, kanske inte en av Europas bästa anfallare, men en spelare i alla fall som är plus 20 mål i en toppliga och på väg dit, för han är fortfarande ung och kan fortfarande utvecklas ännu mer.
Ja, och jag
och sen så finns det ju en energi i Tammy Abraham som jag tycker är så jävla härlig att se, att han söker det målet liksom. Han har fått Pippo Inzaghis mentalitet lite grann, så han lever och dör från de jävla målen. Ja. Och de ska bara in. Han gör enkla mål igen, svåra mål igen, mål med fötter och huvud och allting.
Jag tror att jag inte är fel ute när jag säger att Tammy Abrahams siffror hittills, och då återstår det ju ganska många matcher av säsongen, ganska många. Ja, en del i alla fall. Hans målskörd är ju den bästa för en Roma-debutant, alltså säsongsmässigt, på 30 år. Alltså vi ska tillbaka till 90-talet någon gång för att någon ska kunna matcha det här. Så det säger ju en del om...
Hur svårt det är att komma in till en ny liga. Och så,
ja, hur
så
många bra anfallare i Roma som inte gjort lika många mål.
Även om rekordet är just för Serie A, hur många nykomlingar både i England, Spanien och i Italien som har haft problem i början, ta tid innan man börjar hitta in dels nya lagets spel, men för all del även ligan. Carlos Tevez är ju en sån här go-to-gubbe liksom, som som pratade just om hur svårt det var.
Underströk.
Det var det han gjorde.
Nej, men jag tycker också att Mourinho inte bara ska lyftas kring Tammy Abraham, utan också att han har fått fram unga oslipade diamanter och gjort seniorspelare av dem i Zalewski och Afenagian. Han har inte bara liksom fått ordning på Tammy Abraham, som kanske lämnade England lite kantstött. Tammy Abraham är fortfarande ung och har många år framför sig. Men spelare som Mkhitaryan, som Chris Smalling, alltså där, det är ju spelare som lite på retur har fått en ny vår i karriären under Mourinho efter att kanske ha varit lite på nedgång.
Så även där är han bra på att lyfta individuella.
Hur han handplockar Sergio Oliveira från Porto, hur han har liksom fått snurr på Karstorp,
ja, men och Lorenzo Pellegrini. Alltså till en riktig, riktig toppspelare.
Nej, det
smulan av igen.
Det fanns smulan av kring Mourinho också.
Vi är upprymda. Vi är stolta över att Toto Balotto är sponsrade av Portia. Klassiga, stiliga herrassessoarer sedan 1924. Känn lite på det årtalet. Känn lite på stil, klass. Känn lite på Portia. Ni som gillar att dressa upp er lite, ni ska ha riktigt bra grejer. Och då är det Portia som gäller. Vad är det för någonting då? Accessoarer, det är en ganska brett begrepp. Jo, det började med slipsar. Men idag är ett brett utvecklat utbud av strumpor, bälten, badbyxor, hängslen. Portia kombinerar en retro touch med en lekfullhet i färger, mönster och material. För mig är det kanske det absolut viktigaste. Produkterna är anpassade till dagens trender såklart, men ändå alltid förankrade i den nästan 100-åriga Portia-historien. Så ni hör ju, Portia är ett unikt varumärke i sammanhanget och man får leta länge om man tänkt hitta något liknande inom herraccessoarer på marknaden. Gå in på www.portia1924.com och kolla själva. För nu stundar det ju en vår av vad jag tänker, socialt samkväm, fester, högtidsstunder. Så klicka hem en slips eller två, eller varför inte ett snyggt bälte eller ett par spetsiga hängslen. Använd då koden, det här är viktigt, använd koden TOTOBALOTTO20, TOTOBALOTTO20 alltså, så får man 20% rabatt på sitt köp. Detta samarbete är exklusivt med oss, så lägg koden på minnet om ni inte bara går in rätt på portia1924.com nu. Vi säger stort tack Portia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eftersom det har varit många resdagar och full fart på fotbollsfronten, man måste ha koll på skador och så vidare, så kommer vi analysera Toto-trippen lite senare än vi normalt sett gör. Vi är sponsrade av Betsson, det känner ni till. Toto-trippen inför varje helg. Den kommer komma ut på våra sociala medier kanske när ni lyssnar på det här avsnittet, eller på fredagen när vi har gått igenom alla situationer i alla lag och känner oss jäkligt starka på tre stycken spel som formerar vår trippel. Tänk på, ni som vill rygga, att man måste vara 18 år och stödlinjen.se finns om man har problem. Stort tack till Betsson som alltid är med och stöttar Toto Balotto. För nog med italiensk spaggeboll här, utan låt oss ta oss till allsvenskan. Mm. Kan vi göra det?
Ja.
Det är så jävla härligt när det har kommit igång och man ser hur polemiken liksom bara ökar.
Vad tycker du om
domare
Ladebäcks straff
till AIK? Ja, men vi kan komma till det. Jag ska bara säga att jag såg en tröjbränning från Kurva Nordal, heter det så eller?
Ja.
Där ultrasgrupper har bråkat med varandra och då har den ena ultrasgruppen bränt en tröja från den andra och sånt där. Så att det är så här internbox i det ena laget i det andra, så vi är igång alltså, helvete, tre omgångar och vi är redan på liksom internfighter. Fyra omgångar till och med.
Snart färdigspelade.
Ja, exakt. Men vi är inne på den fjärde omgången. Så. Ja.
Nej, men för er som inte riktigt hänger med så var det ju en otrolig batalj mellan Malmö FF och AIK i Svenska Cupen kvartsfinalen för en dryg månad sedan, kan det väl ha varit. Där då domare Ladebäck valde att inte ge AIK en straff i förlängningen. Men däremot dela ut en straff till Malmö FF några minuter senare i samma förlängning efter en ganska så tveksam handsituation. Och det här blev ju givetvis matchavgörande. Malmö FF avancerade och AIK var väldigt upprörda efteråt. Igår så möttes de igen, AIK och domare Ladebäck. Och en halvtimme in i matchen mot Varberg så fick AIK en väldigt soft penalty, får vi säga, av domare Ladebäck. Som i och för sig kanske hade stått med VAR.
För att, eftersom det är touch. Det är kontakt. Ja, men det är ju så VAR jobbar liksom.
Ja, men det var ju också, tycker jag.
Totti, hur många sådana straffar har han fått i sin karriär?
Det var ju en 100-procentig kompensationsstraff en månad senare.
Men samtidigt som jag säger, hur många sådana straffar har inte delats ut internationellt, även pre-VAR?
Jag säger, alltså, bear in mind, jag säger inte emot här. Jag säger inte att det är för jävligt. Jag konstaterar bara att det var så.
Ta det lugnt i den där ryggen istället. Vad fan, han är på väg ut från straffområdet. Varför skulle du ens vara där och toucha? Det är ju dåligt försvarsspel.
Jag tyckte det var kul att lyssna till Jesper Hoffman i våran WhatsApp-grupp under matchen. Där han bara konstaterade att Ladebäck är patetisk här. Allt går AIKs väg. Ja. Han ger allt till Gnaget.
Okej, det var inte bara den där straffen. Nej, jag såg bara det fladdra runt på Twitter. Liksom.
Patetisk. Jag inte det är så jävla hårt. Han är patetisk.
Framförallt också när det kommer från Hoffman.
Vad är värdigheten?
Framförallt när det kommer från Hoffman också. Men jag såg att det fladdrade runt där förbundets lag och hyresgästerna och så vidare. Var tillbaka, så absolut.
Ja, men, och den segern behövde ju verkligen AIK, för att hade man tappat
poäng...
Det
har varit för lite polemik i Allsvenskan de tre första omgångarna. Det har varit för lite jidder. Alltså det behövs något mer. Det behövs något rejält sådär.
Ja, kanske. Ja. Men du kanske inte ska gapa efter allt för mycket i och med då att det stundar ett Stockholmsderby på söndag. Mellan...
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
AIK och Djurgården, som hade varit jävligt tillspetsat ifall Blåvitt hade suttit ihop säcken och gjort 2-0 igår och då AIK tappat poäng mot Varberg. Jo, men nu är det ju ändå alltså så här, jag tror
Djurgården gjorde en bra andra halvlek, kom tillbaka, kvitterade, AIK vann sin match.
Jag tror ingen liksom kommer ropa lite på Bartosz Gielacz jävla tungvrickare
Bartosz Gielacz.
Jag tror ingen kommer ropa på Bartosz avgång. Nej. Vid förlust på söndag, i och med att man vann igår, man står på 6 poäng, och visst, det är lite för få poäng efter fem omgångar. Men hade man tappat poäng igår, kanske rent av förlorat mot Varberg, ja, då hade det ju varit lite läge att liksom vinna, eller så hade avgåropen börjat skalla i Solna, tror jag.
Får jag fråga en sak? Spelar AIK, då spelar inte kloppfotboll eller? Och löper inte in i ytor och bollar slås liksom med telepati och sådär. Det är inte samma, nej.
De passningar
slås. Vad ska du jämföra AIK med i fotbollshistoriskt just nu? 1-0 på straff här.
Burnley?
Ja, Stoke. Tidigt 80-tal.
Stoke.
Wimbledon, inte det? 4-4-2, go to, slå långt.
Jo, fast där var det ju Crazy Gang.
Okay.
Det var ju liksom det fanns ju en attraktionskraft i Vinnie Jones och gubbarna att liksom.
Finns det inte det i Sebastian Larsson och,
har inte Sebastian Larsson tappat det där lite?
Kanske.
Det gnälls ju till.
Det är tillbaka i helgen. Ja. Det är tillbaka i helgen.
Jag menar bara att så här, det har inte varit så mycket tacklingar från Sebastian Larsson.
Nej,
men... snarare alltså det mer än vad det har varit tjafs och gnäll och jidder.
Visst.
Det är väl lite liksom Stoke, fast situation. Då ställer sig folk upp på Friends. Inkast.
Svante, kanske AIK man ska jämföra med när Svante Samuelsson spelade i laget.
Oh. Visst. Ja. Nej, men nu står man ju ändå på två segrar och således så kan man väl gå in i det här derbyt med lite att liksom vinna. Inte allt att förlora. Djurgården kan göra lite samma sak som då studsar tillbaka efter en svag prestation första halvlek igår på Gamla Ullevi. Men som jag nämnde i svepet, jag tycker att man visar karaktär. Jag tycker att man jämnar ut den där tillställningen och det grövsta. Och är det något lag som går för 2-1 och är det något lag som verkligen hade liksom förtjänat ett andra mål i matchen, så var det ju Djurgården sett till hur matchens slutskede artade sig. Mm. Det saknades ju inte chanser i alla fall för det. Men 1-1 gör väl att IFK Göteborg kan konstatera att man är obesegrade, man står på 10 av 12 poäng. Man har dessutom kunnat stå upp mot ett av de bästa lagen i serien. För det har man ju fått höra en del hittills, att jo, men ni har ju mött Värnamo och ni har mött Helsingborg och ni har mött ett Häcken där, som ganska många var ganska tveksamma till inför. Så att nu kommer Djurgården och nu blir det väl ett riktigt styrketest. Och jag tycker man klarar första halvlek. Man är bra. Man kan ju gå fram till 2-0 och segla hem den här matchen. Men ja, 1-1. Däremot så fattade jag ju ingenting av Kalmars insats igår. Det uppsnackade Kalmar mot det bottentippade.
Du har inte lyssnat på mig överhuvudtaget,
jag har,
eller?
Jag har lyssnat på dig. Men...
Jo, men återigen spelar man en match utan att skjuta ett enda skott på mål. Jag är medveten om att man skapar chanser, det är inte det. Men man skjuter 0 skott på mål återigen.
Man har ju gjort det bra, alltså, stora delar av de 3 första omgångarna. Så att...
man har gjort det jättebra, men jag säger bara att det finns även den här sidan av lag som lyckas läsa Kalmar. Mm. Och sen så har ju du åsikter, misstänker jag också, om matchningen som du kan mer om än vad jag kan.
Nej, men jag tyckte,
av spelare och dispositionen av laget, så att säga, och truppen.
Ja. Jag tycker att så här inledningsvis, det är därför jag gillar Mjällby och Brännans sätt att angripa inledningen av säsongen. Nej.
Okej då. Han får vara Sveriges Ranieri fortsättningsvis också.
Vet, alltså, fan svårt att jämföra Brännan med någon.
Sen tycker jag ju väldigt, väldigt mycket om Brännan.
Ja,
jämför honom med någon härlig tränare. Jag tycker att han har en fin aura.
Ja, men det har han. Nej, men jag gillar lag som direkt attackerar en säsong med inställningen att 3 poäng i april är lika mycket värda som 3 poäng i oktober. Ta dem nu! Och det var därför jag tyckte det var så konstigt att se Kalmar igår.
Kommer Mjällby torska 5 i rad?
Ja, men han vet ju det. Ja. Det är klart att Brännan fattar ju att Mjällby kommer ju hamna i en svacka där det är 5 raka torsk. Så då gäller det ju att stapla poängen på hög så det finns en krockkudde, så det finns en buffert. Mm. Och det, alltså, Kalmar har ju kunnandet för att åka upp till Sundsvall och spela ut dem och lämna med 2-0. Men istället så ställer man upp en startelva som lite signalerat så här, nej, inte idag.
Jag kan också rotera mig till en seger upp i Sundsvall.
Så mycket, mycket märkligt. Mycket märkligt. Mm.
Lilla hybrisen kanske då, att man kan rotera sig till seger borta mot Sundsvall. Det är i alla fall varningsklocka på den.
Sen tar väl Rydström dunderkoll på vad han gör. Och man själv är ju bara en amatörmässig lekman. Men det är i alla fall märkligt.
Ja, men en sak, och jag tror att det är en spaning som jag har då pratat om tidigare. Mm. Men det är IFK Norrköpings centrala mittfält med Ortmark och Ishak. Jag tycker att Ishak är otroligt bra. Jag tycker också att Ortmark är en fantastisk jävla fotbollsspelare. Det är ett centralt mittfält som man inte pratar speciellt mycket om. Men som jag tycker gör en jävligt bra match mot Häcken igår. Och som jag tror, alltså jag är säker på att Ishak är da big i Sverige. Men jag är nu också tämligen övertygad om att Ortmark skulle kunna spela i liksom Malmö FF.
Vet du vad Högmo, alltså Per Mattias, Per Messias, som Djurgården har döpt om honom till 2013. Vad han behöver förstå?
Nej.
Att Häcken är inte redo att klara sig utan Erik Friberg.
Nej, det kanske är dags. Hur är hans fysiska status?
Nej, han har repat sig. Han fanns
men
med
sitter alltså
matchruppen.
90 min borta när man möter då två fantastiska mittfältare som Ortmark och Ishak.
Ja. Nej, men alltså, han behöver ju lära sig en läxa, Högmo.
Mm, det behöver han.
Så det var synd att Peking inte tryckte in 2-1 igår och
fan, om inte du och jag som har så jävla många bra tankar kring alla de allsvenska lagen ska bara ta över som konsulter. Bra fakturer. Så här, ja, men vi kör med Fantomen. Expected goals och sånt där. Det är 100 lax på faktura för en månad för att få all den statistiken. Vi har gått över. Vi har sagt upp kontrakten med Fantomen. Vi kör Gugge och Wilburs startelver och taktiska drag.
Ja, men på tal om Fantomen så ser ni honom i Fotbollssöndag Europa på söndag, precis som vanligt. Då går Scudetto-striden i Italien vidare med Lazio mot Milan.
Gåshud.
Inte riktigt samma stäm publiken, supporterna kontra klubben i Lazio som i Roma.
Nej.
Jag läste igår att...
Och Tito är tillbaka och klagar på allt.
11 000 biljetter sålda.
Ja. Ja, men det finns en, man kommer ju alltid dit precis på samma sätt som att Brännan vet att Mjällby kommer förlora 5 matcher i lag, så vet ju Lazio-publiken och hela fotbollsvärlden att snart kommer Lotito börja gnälla och klaga på saker och ting som sker runt om Lazio, spelscheman och allt möjligt. Nu är vi där.
Precis.
Och då brukar det ofta slå dåligt då, på lagets prestationer.
Och som sagt så ser ni Fotbollssöndag Europa rama in den här matchen tillsammans då med Fantomen, där vi dessutom ska reda ut vad fan det är som sker kring Gerard Piqué, som har skitit i det blå skåpet och trampat i klaveret vad gäller då att flytta den spanska superkuppen till Saudiarabien. Han verkar ha fungerat genom något liksom
konsortium
under radarn bolag som då konsult och lobbyist för att få till det här, och att han då
skickat faktura alltså.
Alltså det pratas väl om 5 miljoner euro tror jag. Mm-hmm. Drygt 4 miljoner euro för att han ska ha liksom lobbat för att Spanien ska flytta Supercupen till Saudiarabien. Han ska ha försökt få liksom Messi att skicka en videohälsning till beslutsorganet. Men Messi har ju fattat att här är något skumt på gång.
Känns fräscht att avsluta Toto Balotto ytterligare ett avsnitt med en gola som Schnitzel. Schnitzeln vet vi vart den gick. Den gick ju till Brännan.
Vad gjorde den?
Ja, för att han är så fin. Jag bestämde det nu.
För att han fattar att 3 poäng i april är
bra.
Lika mycket värde som 3 poäng i oktober.
Men det är fan en bra schnitzel att ge. Ja. För det borde fler fatta. Ja. Och vi hade minigolars tidigare, men den riktiga golarsen då, sleven.
Alltså så här, är det pålagt burkljud så är det golars. Då är det ingen minigolars.
Fast då är det fel.
Ja, men då, alltså, antingen så får jag pudla. Ja, från gulaschen.
Alltså jag tror det att det är minipudel nu innan vi har gjort det stora grävet.
En braskpudel.
Ja, exakt. Snarare än att vi ens pratar om någon slags gulasch.
Okej, braskpudel i sådana fall.
Ja.
Men det är ingen minigulasch.
Ja, okej. Men gulasch
är det typ... pålagt burkljud?
Jo, men det får vi konstatera då när vi vet.
Har SVT kört en liksom spanjacklösning här? Och vi har förts bakom ljuset,
ja.
Så är det gulasch,
ja.
Då är det ingen minigulasch.
Nej, jag köper det.
Och är det så att det var autentiskt ljud,
ja.
Ja, då pudlar jag.
Vilket det talar för efter mitt minigräv då.
Mm. Precis. Men du hade då en alternativ gulasch.
Nej, men gulaschen går ju till Piqué.
Ja,
ja.
Och är det då en liten minischnitzel då till Messi, som har huvudet på skaft här och en fattar
fläsksnitzel,
att
kanske.
Här ska jag nog inte ge mig in.
Kanske. Mm. Fläskschnitzel.
Jag tänker också, det här kommer ju redas ut av Marcelo Fernandes tror jag, i Fotbollssöndag Europa på söndag. Men det här kan ju också vara en stor anledning till att Gerard Piqué under pompa och ståt sänkte sin lön. Jag sänker min lön.
Ja.
För att jag vet att det ändå kommer in cash från annat håll.
Ja, så kan det mycket väl vara. Golarsen är i alla fall, sleven alltså, kastad.
Eventuellt.
Som vi säger.
Ja. Utöver Fotbollssöndag Europa så är det ju massa dyngfin fotboll från Serie A och La Liga hela helgen på Simor. Nästa vecka sparkar dessutom Champions League-semifinalerna igång, så att det är hög tid att skaffa sig ett Simor-abonnemang om man inte redan har det. Dessutom så är ju SHL-slutspelet i sin absolut varmaste jävla punkt. Semifinalspelet är igång, 2 finallag ska koras. Ja, nu brinner det i hockeyladorna.
Ja, men det gör det verkligen. Och jag sa ju någonstans där i september när alla klagade på mig. Ska du in i hockeyn? Vad kan du om hockeyn? Sa jag.
Inte ett smack.
Nej, jo. Jag sa så här, se upp för Färjestad. Och folk var ju liksom så här, ja men folk garvade. Och i december, när Färjestad hade gått dåligt, så var det många som sa till mig, jaha, Wilbachers Färjestad går dåligt. Då gick jag ju tillbaka till Jürgen Klopp-teorin här. Det gäller att vara bäst när det gäller. Ta sig till det jävla slutspelet, sen kommer de växla upp. Real Färjestad, de kommer. Och vad händer nu mot liksom storfavoriten Rögle? Jo, de leder med 2-1 i matcher. Och seglar mot den här jävla finalen som de såklart kommer vinna. Va? Lyssna lite på mig i hockeyvärlden också.
Det är väl snarare någon slags 1000 aper-teori.
Det är
sett 1000 apor vid 1000 skrivmaskiner i 1000 år så skriver någon till slut
Shakespeare. Det är ju definitivt inte, utan jag har fattat Färjestad hela vägen från i höstas fram till den här matchen.
Jag tänker att du kör lite samma grej som med Blåvitt. Du ångar på med Blåvitt topp 3 i 5 år. Till slut så kommer de topp 3 och då ska du räkna hem 5 år.
Det kommer jag göra.
Felanalys.
Ja, det kommer jag göra, men då kommer hela Toto Balotto vara med på det, förutom några på Twitter när jag räknar hem det som inte har lyssnat på länge. Förstår att det är lite skoj. Däremot med Färjestad, där är en gång och det är kikasikte och jag har rätt direkt.
Ja, kanske.
Det fattar inte hockeyvärlden.
På tal om att ha rätt direkt så har vi fått riktigt, riktigt tunga starter på våra gubbar. Erik Sorge då i Blåvitt. Läktade igår i Burberry-jacka. Mm. Och så Haris Avdjur då med dragen axel i Värnamo. Men vi ångar på.
Vi ångar på. Glöm inte bort när ni sätter er och kollar på fantastiska fotbollssöndag Europa med Gugge vid rodret och alla andra fina experter runt om. Att knäppa upp den här vårpepsin. Lägg upp lite is i glaset. Kanske en liten limebit just nu på söndag. Och njut av vårpepsin. Det är bara lite tips sådär.
Så hörs vi igen på måndag. Då är allt som vanligt igen. Inga gästavsnitt då inte. Utan då blir det ett svep signerat Thomas Wilbacher. Och så tar vi förmodligen ännu en sprakande fotbollshelg i mål.
Garanterat.
Härligt. Ta hand om varandra till dess. Trevlig helg och ciao tutti.
Glöm inte bort att stöka nu också. Ciao tutti. I thought I had it all together. But I was led astray. The day you walked away. You were the clock. That was ticking in my heart. Changed my state.